Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Jag är självständig. Jag fattar mina egna beslut, handlar efter vad jag tycker är etiskt och moraliskt rätt. Ingen bestämmer över mig. Jag tar till 100% ansvar för mina egna handlingar. Det är väl det här alla vill tro om sig själva. Att inte skulle väl jag kunna göra något hemskt och brutalt. Inte skulle det väl någonsin kunna bli som i Tyskland under andra världskriget igen. Det måste ju bara ha varit något fel på tyskarna. Eller?
Jag heter Lin.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen.
Det här är så sjukt, men det här är ju näst sista avsnittet för den här säsongen.
Ja, det går så jäkla fort.
Det känns som att vi verkligen gick från typ mittersta avsnittet på den här säsongen till nu näst sista.
Mm. Men ni behöver ju inte vänta jättelänge.
Nej, ni behöver inte vänta så länge som ni kanske har trott.
Nej,
Vi är tillbaka redan i januari med 3 stycken extra avsnitt.
Alltså det är så sjukt.
Det är så roligt, verkligen. Ja. Och då har vi bland annat favoriten kidnappningar. Som en av de här 3 ju. Mm. Det har varit mycket efterfrågad den här säsongen.
Ja.
Mm, så det blir kul.
Så ni får inte vänta jättelänge.
Nej. Förutom det så har vi ju någonting annat som händer den 25 december, Lin.
Ja, det är ju så att det händer ju någonting på vår YouTube-kanal då.
Ja, äntligen!
Ja, så när du hör det här så antingen så förbereder vi inför inspelning.
Mm.
Vi kanske redan sitter och spelar in just exakt nu när du lyssnar. Eller så har vi precis avslutat vårt allra första avsnitt på YouTube.
Ja, det känns så sjukt.
Ja. Och det här är ju en pilot, vilket betyder att det är typ som ett test. Att går det här avsnittet bra så kommer vi kunna göra 9 till avsnitt.
Mm.
Alltså totalt 10 stycken.
Mm. Och det vore ju så roligt att kunna göra det.
Ja, och då måste vi komma upp i 60 000 visningar på det här klippet inom en vecka.
Mm. Och det kommer alltså upp den 25 december då.
Ja.
Så därifrån och en vecka framåt.
Så vi behöver att ni sitter och liksom tittar, ber alla era kompisar titta, era föräldrar, allt, syskon, bekanta, grannar, katt, hund.
Alla ni får tag på helt enkelt.
Ja, exakt.
Och det kommer bli väldigt kul med YouTube, för det kommer bli som en komplettering till podden.
Mm.
För att vi kommer kunna ha gäster där.
Ja, det är ju allt det som ni egentligen har önskat att vi skulle kunna göra.
Mm.
Och vi kommer förhoppningsvis kunna visa bilder och liksom utnyttja det här rörliga mediet på ett helt annat sätt än vad vi kan när vi bara sitter och pratar i dina öron.
Mm. Ja, det ska bli så spännande att testa på.
Ja, vad har vi att bjuda på då?
Ja, om det blir de här 10 avsnitten så kommer vi bland annat förmodligen träffa ett medium. Vi hoppas att vi kan träffa någon som kan spå oss. Har vi tur så kanske en avhoppad sektmedlem. Alltså det är mycket gott och blandat.
Ja, vi har ju redan kontakt med väldigt många.
Mm, exakt.
Och väldigt många kända ansikten som ni kommer känna igen. Som gärna vill vara med. Så det är som sagt superviktigt att du går in och kollar på det här klippet när vi släpper det, för att då kommer du få en hel säsong helt enkelt.
Mm, exakt. Så gå redan nu in på YouTube, skriv Spöktimmen och sen så klickar du på prenumerera, så kommer du få en notis när det här klippet då dyker upp, så att du inte glömmer det.
Mm, glöm inte att klicka i ringklockan också.
Just det, exakt.
Då får du en notis.
Ja.
Ja, och det är en jäkla massa grejer som händer.
Mm, mycket spännande på grej.
Förutom det så kommer vi ju gästa Musikhjälpen. Natten till torsdag.
Ja, det ska bli så sjukt roligt.
Ja, så om du bor i Skåne, gärna om du bor i Lund eller Malmö, så kom till Buren 01:00 på torsdag, alltså natten. För då kör Spöktimmen, Spöktimme på Spöktimmen.
Exakt.
Alltså det är så mycket meta.
Så det blir alltså natten onsdag till torsdag, ja.
Ja, exakt. Och vi kommer ju ha vår egen bössa som heter Spöktimmen bössan.
Mm.
Så skänk gärna pengar där, för det går till superbra grejer.
Förutom allt det här nya så är även ämnet på det här avsnittet idag nytt.
Alltså ni får så mycket julklappar i det här avsnittet så att det är skönt.
Ja. Mänskliga experiment idag.
Ja.
Mm.
Något som ni har önskat väldigt, väldigt länge.
Mm. Och nu kände vi att det var dags.
Ja, så jag vet inte om vi bara ska kasta oss in i det här, för nu orkar ni inte höra oss babbla mer.
Nej.
Nu vill ni höra massa experiment.
Mm. Ja, och det finns ju 2 olika sorters experiment kan man ju säga. Och vi ska prata om de här i det här avsnittet. Det finns ju både fysiska, men så finns det ju även psykologiska. Och fysiska kommer vi ju återkomma till lite senare. Det jag ska börja prata om, det är ju helt enkelt hur folk fungerar i huvudet, varför vi tar vissa beslut och sådär. Lite det som jag läste här innan introlåten. Det experimentet jag ska prata om, det är ett experiment som många av er har önskat att vi ska prata om. Och det är Stanford fängelseexperimentet. Och det är ju en av de mest kända experimenten inom just psykologi. Det här utfördes då på Stanford University i norra Kalifornien 1971. Det var då en professor i psykologi vid namn Philip Zimbardo som ville testa vad som hände om man sätter goda människor i en ondsint miljö. Och han ville då undersöka det här, om det var situationen och stället som påverkade ditt beteende, eller om det var din moral, attityd och värderingar då som skulle göra att du kan stå över även en negativ miljö. Det han helt enkelt ville testa, det var hur folk reagerar på en förtryckande makt. Han ville kolla, skulle de acceptera det eller skulle människorna kämpa emot? Han bestämde sig då för att han ville göra ett fängelseexperiment, för det är ju ett tydligt exempel på en sån här väldigt förtryckande miljö. Alltså fängelsevakter har ju jättemycket makt medan fångarna har ju typ ingenting att säga till om. Han gick då i alla fall ut med att han sökte frivilliga försökspersoner som då var i närheten av det här universitetet. Det här experimentet skulle utföras på sommaren när alla hade sommarlov och han sökte då studenter och erbjöd dem $15 per dag. Så det här var ju istället för ett sommarjobb helt enkelt. Det var väldigt många som skrev in, men han var ju väldigt noga med vilka slags personer han tog in. Så han testade dem ju både, alltså både hur de mådde psykiskt och hur de mådde fysiskt innan han valde ut då 24 stycken av de här. Och det var bara män som han ville ha i det experimentet.
Varför bara män?
Det vet jag faktiskt inte, men jag tänker att det är, alltså i och med att det är en sån miljö så kanske man vill ha samma kön på dem, typ. För att det är visiteringar och grejer, det blir väl komplicerat om man blandar könen, tänker jag.
Ja, såklart.
Men som sagt, när han valde ut med 24 männen så var han ju väldigt noga med att de skulle inte ha några psykiska sjukdomar, de skulle inte vara fysiskt sjuka, de skulle ha ingenting som... Alltså gjorde att de drogs till en maktsituation eller någonting. Alltså precis som när man väljer ut poliser, att man förhör dem och grejer innan. För att det ska vara bra människor, eller vad man ska säga. Han hade då bestämt att det här skulle vara ett experiment som skulle hålla på i 2 veckor. Och bland då de här 24 männen som han valde ut, så slumpade han då ut rollerna till dem. De blev alltså inte tillsatta på några roller, utan det var helt slumpmässigt. Hälften blev fångar och den andra hälften blev vakter. Men till experimentet så ville han ha 9 vakter och 9 fångar samtidigt. Så att 6 stycken hade han bara som reserver som man då kunde ringa in fall det var något typ. Vakterna hade det ju lite friare, för de jobbade 3 och 3 och jobbade då 8 timmars skift. Men fångarna skulle då jobba dygnet runt, för de satt ju i fängelse. Professor Zimbardo hade ju då inte tillgång till ett riktigt fängelse, utan han valde att bygga upp ett fängelse i källaren på universitetets psykologiavdelning. Och som sagt, folk hade sommarlov så det var ju inte jättemånga i byggnaden. Nere i källaren så fanns det då 3 kontorsrum som han bestämde skulle bli celler, och då bytte han ut dörrarna till de här rummen så att det då blev fängelsedörrar. De här rummen var väldigt små, så att i dem så fick det plats 3 sängar och det var typ allt. Det fanns inga fönster i och med att de var i källaren, och det fanns ingen toalett i de här cellerna, utan det fanns då en toalett längre ner i korridoren. Du kunde som fånge alltså inte gå på toaletten när du ville, du var tvungen att fråga en vakt. Förutom det så hade de även en isoleringscell som då kallades hålet, och den skulle då användas om en fånge misskötte sig, alltså som bestraffning, precis som det gör i vanliga fängelser. Det här var då ett mycket litet, helt mörkt rum. Här var det ju inget... Alltså på de andra cellerna så var det ju ett gallerfönster liksom ut i korridoren. Men det fanns det inte på det här rummet. Så att om någon blev instängd där och när de stängde dörren så var det helt mörkt där inne. Men nu hade han då alltså folk som skulle delta och fängelseceller, men han behövde även kläder. Han bestämde då att alla vakter skulle ha militäruniformer på sig. De skulle förutom det ha solglasögon med spegelglas så att man inte skulle kunna se vakternas ögon. För att det skulle skapa någon slags distans mellan vakterna och fångarna. Att man inte kan se vaktens ögon, du kan inte riktigt avläsa vad den tänker och vad den känner. Det är för att ge vakten mer makt såklart. Och förutom det så fick de varsin visselpipa och varsin batong. Fångarna då, de skulle ha... Tänk dig typ en vit klänning som slutade någonstans på låren, och de fick inte ha några underkläder under det här. Förutom det så fick de bland annat en kedja som de skulle ha runt foten, och på den här kedjan så satte ett hänglås. Och det var ju för att påminna dem om att de alltså var fångar, visade att de var mindre värda, och det kunde ju liksom störa dem typ på natten, och så att de vaknade när det här hänglåset flyttade på sig för att de rörde på sig. Förutom det så fick de en slags huvudbonad så att det skulle se ut som att de var rakade, vilket man ju gör på många fångar som kommer in i fängelset. Och allt det här var ju för att alltså typ ta ifrån dem deras identitet och alltså trycka ner dem väldigt mycket. Förutom det här så fick varje fånge ett nummer Och det var ju då det här numret som de sen skulle tilltalas med istället. De var liksom inte ens värda ett namn. Och sen så var det då dags för experimentet att börja. På dag ett så samlade Zimbardo alla de som skulle vara vakter. Zimbardo skulle då inte bara leda experimentet utan han skulle även fungera som en fängelsedirektör. Han samlade då som sagt vakterna och han berättar för dem vad de måste göra. Han berättar då att ni måste hålla lag och ordning. Om någon rymmer härifrån då är ju experimentet över. Ni får inte använda just fysiskt våld, alltså ni får inte slå fångarna. Men alltså det är ju vårt jobb att kontrollera deras liv helt. För att få det här så realistiskt som möjligt så de studenterna som skulle spela fångar, de blev gripna i sina hem av en riktig polis. Det var alltså en riktig polis som letade reda på dem, grep dem, läste upp deras rättigheter och allt sånt där. Och sen så fördes de då till den här källaren, eller till fängelset som det nu var. Och då hade de ögonbindel på sig för att de inte skulle veta exakt vart de var. Och även för att få dem att känna sig lite förvirrade och som att de inte hade något att säga till om. Och förnedringen av de här fångarna började direkt. För det första som hände när de kom till källaren det var att de var tvungna att ta av sina kläder och bli visiterade. Och redan här så började ju så här vakterna skratta och typ göra sig roliga över deras könsorgan och sådär. Och man ska även ha avlusat dem. Alltså verkligen för att få dem att känna sig smutsiga och mindre värda typ. Men förutom det så går det väldigt bra den här första dagen. Fångarna sitter lugnt i sin cell och vakterna när man går runt där i korridoren gör inte så mycket. Och Zimbardo tänkte att åh gud, det här kommer bli ett väldigt långt och tråkigt experiment. Det här är ju en sjukt kontrollerad miljö. Det är ju ingenting som kommer kunna hända. Både fångarna och vakterna tar det här med en klackspark. Alla vet ju att det bara är på skämt, det är inte så himla allvarligt. Men den här attityden skulle komma att ändras väldigt snabbt.
Jag tycker sånt här är så himla spännande och intressant.
Mm.
För att vi pluggade ju exakt samma grej. Vi gick i samma klass på universitetet.
Mm, du och jag, ja.
Ja. Och vissa kurser så hade vi ju väldigt tydlig hierarki.
Mm.
Speciellt video 2.
Mm.
Det var ju nämligen så att under den här video 2 så hade vi ju olika redaktioner. Och där skulle ju alla någon gång vara någonting som kallas för bildproducent. Det var liksom den som var högsta bossen, var den som bestämde allting hela tiden. Och det var ju väldigt, väldigt intressant för att en person kunde ju ena dagen gå från att vara reporter, vilket var liksom i princip lägst i hierarkin, till att nästa dag få vara bildproducent.
Mm.
Och attityden.
Ja, det är steg i vissa huvudet.
Alltså, det var ju typ det sjukaste.
Mm. Ja, men verkligen hur vissa personer kunde gå från ena dagen till någon som samarbetar jättemycket, ska vi göra saker ihop? Ja. Alltså, när man är reporter då. Och den skulle höja folk och allting var bla 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 jättebra, till att den blev bildproducent och bara, nu ska alla göra så här!
Ja.
Och verkligen elak mot människor.
Ja.
Det är så konstigt att se.
Det hade vi ju ganska många i klassen som gjorde.
Ja, gud ja.
Det flyttade den där soptunnan.
Ja.
Den ska flyttas liksom 30 centimeter.
Ja. Eller jag såg att jag gör det här nyss.
Ja.
Istället för att, nej jag vet inte, istället för att be snällt. Ja. Väldigt argt.
Så det är väldigt intressant. Alltså jag kan tänka mig att det här stiger väldigt många åt huvudet. Så ja, och jag har ju läst lite om det här experimentet i psykologin.
Ja.
Så jag vet ju var detta slutar.
Ja, verkligen. Och det som är läskigt med det här, det är ju som sagt, alltså det som jag berättade innan, att de väljer ut personer som inte ska ha några sådana här drag. Det ska inte vara någon som verkligen vill ha makt. Det är ingen som har sökt in och bara, jag vill vara vakt. Utan de har sökt in och vet inte ens vad de kommer bli. Men ändå så eskalerar det här så sjukt fort. Redan dag 2, när då morgonskiftet av vakter kommer till fängelset, så är det uppror.
Jasså?
Mm. Vissa av fångarna har då till och med barrikaderat sina dörrar med sina sängar. Och de är liksom så här, fuck det här experimentet, och är så askaxiga och vi måste inte vara här, det är bara på låtsas. Så. De har dragit av sina nummer från sina dräkter, alltså det här numret som nu är deras namn. Och de har slängt av sig de här mössorna som de var tvungna att ha på huvudet. De visar alltså verkligen noll respekt mot auktoriteten, och vakterna har ju fått höra att ni ska hålla ordning här. Och de här fångarna ska ju då ha gjort uppror för att de inte ville följa order. För redan här första natten så ska de ha väckts mitt i natten av skrikande vakter som sa upp, uppställning, och sen ska de ha räknat dem. Och det var ju verkligen för att få pli på dem, och de ska ha tvingats memorera sina nummer, för det här är ju deras nya identiteter. Så redan här är ju fångarna sura för det här. De här fångarna börjar till och med bråka med vakterna och attackera dem en och en. De säger alltså inte saker som ni är dumma i huvudet, utan det är så, du är helt jävla dum i huvudet. Och det här gör vakterna ursinniga. De ska då bland annat ha skjutit med brandsläckare mot fångarna. De ska ha tagit ifrån dem deras sängar och kläder. Och ledaren för det här upproret då ska bli satt i hålet, alltså isoleringscellen. Vakterna, alltså de är ju bara 3 vakter på plats medan det är 9 fångar. Så de märker ju här att okej, vi kan inte riktigt kontrollera dem fysiskt. Så då får vakterna en idé om att nej, men då ska vi börja trycka ner dem psykiskt. Och det är framförallt en av de här vakterna som ska ha eskalerat väldigt snabbt. Och han blir mer och mer sadistisk hur längre det här experimentet går. Han är riktigt obehaglig. Och han kommer på många av de här grejerna som de ska göra för att trycka ner fångarna. Bland annat så kommer vakterna på att de ska göra en cell för de privilegierade fångarna. Alltså typ de som skötte sig bra under upproret och inte ställde till med så mycket. I den här cellen så får fångarna tvätta sig, de får borsta tänderna och de får kläderna tillbaka och får käka och sådär. Men sen helt plötsligt så vänder vakterna och sen så är det de dåliga fångarna som sitter i den här cellen istället. Och det här blir liksom, det blir konstigt i huvudet på fångarna. För de är så här, okej, varför fick nu några dåliga sitta där? Betyder det att de tjallar på oss? Alltså de vänder verkligen fångarna emot varandra. Som jag sa så blir de väckta under nätterna och tvingade ställa sig upp och bli räknade och visiterade och grejer. De blir väldigt förvirrade för det finns inga fönster där nere, så fångarna har ingen koll på vad klockan är eller någonting. Vakterna skriker massa förolämpningar. De tvingar dem göra fysiska sysslor som till exempel att städa toaletterna med typ enbart händerna och sådär. Och redan här, alltså dag 2 av 14 dagar, i och med att de ska vara inne i 2 veckor, så är det en av studenterna som då har rollen av fånge som börjar må väldigt, väldigt dåligt. Det här är då en som kallas fånge 8612. Och vakterna ska ha gått väldigt hårt på den här personen, för att han ska väl haft lite ledarroll där inne och varit väldigt upprorisk typ. Zimbardo, som då är fängelsedirektör, tar då möte med den här studenten. Den här fånge 8612 berättar då att alltså, jag klarar inte det här, jag vill lämna. Men Zimbardo, han är liksom inne i fängelsedirektörsrollen. Så att han säger lite så här att men, jag kan se till att vakterna blir mer snälla mot dig om du då gengäld ger information till mig om vad fångarna gör. Och sen så säger han, du kan väl gå tillbaka till din cell och sen kan du tänka över det här och sen får vi se om du fortfarande vill lämna. Men 8612 blir väldigt förvirrad av det här, och när han kommer tillbaka till cellen så säger han till de andra fångarna, de vägrar släppa ut mig, du kan inte ta dig ur det här.
Oj, fan.
Ja, så att han har fått för sig att han är förbjuden att lämna. Och det här gör de andra fångarna väldigt oroliga, och vissa tyckte nu att det kändes så här hopplöst, och nu blev det verkligen från ett roligt experiment till att det blev på riktigt, det blev ett riktigt fängelse av det här. Och efter det här då, när fånge 8612 är tillbaka i sin cell, så börjar han visa allvarliga tecken på stress. Han alltså så här börjar skrika och satt och svor och var sjukt orolig. Och professor Zimbardo inser då till slut att alltså, det här går inte, vi måste släppa ut honom. Och han bryter alltså ihop när det inte ens har gått 36 timmar.
Jävlar, ja.
Så det här eskalerar verkligen jättefort. Det är dag 3. Som jag sa, så när Zimbardo pratade med den här fången så var han i sin fängelsedirektörs roll. Och det här är ett problem som uppstår här som Zimbardo då själv har erkänt i efterhand. Det är det här att han börjar tappa greppet om vad som är på riktigt och inte. För att han ska jobba både som så här övervakare och övervaka det här experimentet. Men samtidigt så har han tagit på sig rollen som fängelsedirektör. Så att det blir jättekonstigt. Och bland annat nu då när de har släppt ut 8612 så börjar det gå rykten om att han ska komma tillbaka med sina vänner och frita de andra fångarna. Zimbardo inser då att okej, vi måste flytta härifrån. Så att vakterna tar alla fångar och lämnar den här källaren. Kvar sitter Zimbardo och då väntar på att 8612 ska komma dit tillsammans med sina kompisar. Zimbardo har själv berättat om det i en BBC-dokumentär som jag har sett som jag kommer länka på Facebook. Där berättar han att när jag satt där, alltså jag var så inne i att det här är ett fängelse, det här är ett fängelse, det här är liksom någon som söker bryta sig ur ett fängelse. Och när han sitter där och väntar på 8612 med kompisar så kommer det en kollega in i korridoren. Och den här kollegan börjar då prata med Zimbardo om det här experimentet och vill liksom prata om forskningsanledningen till experimentet och sådär. Och alltså Zimbardo blir förbannad på honom. För att han säger, jag har inget prat om det där nu. Jag väntar på att det ska komma några och försöka ta ut folk från fängelset. Alltså han kan liksom inte fokusera på att det är ett experiment. Alltså det är så sjukt.
Människans hjärna är svag på så många sätt.
Ja, verkligen. Men det visar sig att de här ryktena stämmer inte. Och den här utbrytningen händer aldrig. Så det kommer alltså aldrig någon dit. För att igen, det här är inte ett riktigt fängelse. Det är inte på riktigt. Så det visar sig att de har ju alltså utrymt hela den här källaren och tagit ner grejer och flyttat fångarna och allting i onödan. Och det här gör vakterna väldigt frustrerade. Och de tar ut sin frustration på de här fångarna. Nu blev det ännu värre med kontroll, dominans och förnedring. Alltså nu tycker jag att det känns som att de har varit där i typ 2 månader.
Ja, faktiskt.
Om man kollar på hur mycket det har eskalerat. Men vi är på dag 4 nu.
Oh.
Det är 10 dagar kvar. Då är det en annan fånge. Den här gången så är det fånge 819 som då gör uppror. Han ska ha barrikaderat sig i cellen och vägrat att vara med på alltså den obligatoriska räkningen. Vakterna blir förbannade och tvingar de andra fångarna att göra massa onödigt jobb, alltså igen för att få fångarna att vända sig mot varandra. Och för att visa på hur, alltså precis som du sa förut, hur svag människohjärnan är, så alltså Zimbardo tar ett möte med den här 819. 819 säger då till Zimbardo att alltså han vill ut härifrån, han klarar inte det här mer. Men då samtidigt som de sitter och har det här mötet så började låta inifrån, alltså cellerna då. Döda alla andra fångarna som i kör skriker. Fånge 819 gjorde en dålig sak. Om och om och om igen. Och det är då alltså vakterna som tvingar dem stå och skrika det. Fånge 819 gjorde en dålig sak. Fånge 819 gjorde en dålig sak. Fånge 819 gjorde en dålig sak. Och den här så kallade fånge 819 sitter alltså i möte med Zimbardo. Men när han hör det här så börjar han gråta och säger att jag kan inte lämna, jag vill inte att de ska tro att jag är en dålig fånge.
Ja, och herregud, för jag typ klaustrofobi, bara jag... Ja.
Alltså dag 4.
Ja.
Alltså det är så sjukt. Så snabbt har ju hans tankesätt ändrats att nu tror han ju på riktigt att han är en fånge. Ja. Inte att det här är ett experiment och att han alltså är en student. Så Zimbardo säger då det till honom när han sitter där att... Du är ingen dålig fånge. Du är ingen fånge alls. Det här är inget fängelse. Och Zimbardo ska då ha beskrivit att då var det som att den här studenten så här vaknade till liv. Eller så här vaknade till och bara, nej, just det. Det är jag ju inte. Och då när Zimbardo påminner honom om det här så säger han att nej, men jag vill lämna nu. Nu väljer då Zimbardo att ringa in en av de här reserverna som jag pratade om att de hade. Den här mannen kommer då in till fängelset och han kommer in... Alltså till på riktigt ett riktigt fängelse med fångar som är helt nedtryckta. han blir, alltså när han kommer in så blir han ju så här, vad fan är det som händer? Och de andra fångarna förklarar att nej, men det här är ett fängelse, du ska inte bråka, alltså det blir riktigt dåligt om du bråkar. Den här nya reserven ska då ha sagt direkt att nej, men gud, jag vill lämna det här. Och de andra fångarna ska vara så här igen att nej, men det går inte att lämna, nej, du sitter i fängelse, du kommer inte ut härifrån. Alltså de är helt förstörda typ.
Ja.
Situationen inne i fängelset eskalerar ännu mer. Som jag sa så är det en vakt som blir extra galen, som blir extra sadistisk där inne. Vissa av de andra vakterna har beskrivits som snälla, men de säger ju fortfarande inte emot den sadistiska. De gör ingenting när han alltså är typ helt sjuk. Och det ska ha varit en vakt där inne som mådde väldigt dåligt av att jobba med den här sadistiska vakten. Men istället för att då så här, men lugna dig, så gick han typ därifrån hela tiden. Du vet, så här, han sprang på alla ärenden när man skulle hämta mat och allting för att inte se det. Han bara blundade för problemet alltså. Den här sadistiska vakten, alltså han kom ju på många av de bestraffningsgrejerna som de gjorde. Bland annat så vid ett tillfälle så ska han ha tvingat en av fångarna att göra armhävningar samtidigt som han sjöng Amazing Grace. Och armhävningar var någonting som de använde hela tiden som en bestraffningsmetod. Och just armhävningar användes ju till exempel i koncentrationsläger och sådär. Och förutom det så var det inte bara vanliga armhävningar, utan ofta så antingen så ställde sig vakten på ryggen på den som gjorde armhävningar, eller så tvingade de en annan fånge att ställa sig eller sätta sig på ryggen på den som gjorde armhävningar. Förutom det här så, som jag sa, det fanns ingen toa i cellen. Om en fånge behövde gå på toa så var han tvungen att be vakterna om det. Så att om vakterna kände för det så kunde de ju säga nej, du får inte gå på toa. På nätterna så hade fångarna ofta inte tillgång till toan, och då fick de ha en hink i cellen. Och ibland så kunde vakterna neka fångarna att tömma de här, så att de kunde få bo där inne med avföring och urin ett tag. Så, som bestraffningsmetod. Som jag sa innan så jobbar de ju mycket med att vända fångarna mot varandra också sådär. Och bland annat ska det ha varit en incident när en fånge hade blivit instängd i isoleringscellen då. Då ska den här sadistiska vakten ha sagt till de andra att okej, nu har ni två alternativ. Antingen så lämnar ni ifrån er era filtar och då får han komma ut. Eller så behåller ni era filtar och så får han stanna i hålet ytterligare en dag. Fångarna valde då att behålla sina filtar och han fick sitta kvar i det här otroligt lilla mörka utrymmet. Fångarna hade ju vid det här laget helt tappat sin identitet och var ju helt i vakternas våld. Och den här studien visar ju verkligen hur makt kan stiga någon åt huvudet. Vid slutet av den femte dagen så hade 4 fångar brutit ihop och gett upp och alltså blivit utsläppta. Det är alltså 4 av 9 fångar.
Helt ofattbart.
Mm. Det har alltså gått 5 dagar. Det har inte ens gått halva tiden. Som sagt, de ska hålla på i 14 dagar. Men så den 6:e dagen så bestämmer sig Zimbardo för att faktiskt avbryta det här experimentet. Och det här är efter det att en av hans kollegor har kommit tillbaka till skolan och kommit ner till källaren. Den här kvinnan har då sett alltså den här brutaliteten som är i det här fängelset, och hon har blivit förbannad och bara, det här är helt sjukt, vad fan håller du på med? Hon ska ha sagt till Zimbardo att det här är unga pojkar som lider och du är ansvarig för det som händer här. Och det först har fått Zimbardo att vakna till och inse att nej, men just det, fängelset är inte på riktigt. Jag är ju alltså forskare. Och då väljer han att avbryta, som sagt. Och det här experimentet och bland annat har ju lett till att etiken har ändrats när man använder människor som försökspersoner. Bland annat då, som i det här fallet, så skulle Zimbardo ha haft en som övervakade experimentet när han själv deltog i det. Det var ju väldigt konstigt att han skulle ha båda de här rollerna. Och det ska vara, alltså det ska vara efter det här så ska det ha blivit att det är mer kontrollerat, alltså säkrare för försökspersoner. Ja, och nu när man hör om det här experimentet så kan man ju tänka att men det var säkert bara dem det var fel på. Men det sjuka är ju att det här är inte det enda experimentet som är gjort som visar på hur lätt påverkad man kan vara som människa. Ett annat superkänt experiment som man läser mycket om i psykologin, det är ju experimentet från 1961 när psykologen Stanley Milgram skulle kolla på hur vi svarar på auktoriteter. Han ville ju då veta varför folk lyder orättvisa auktoriteter och hur man liksom kunde svepas med och göra sådana sjuka grejer som nazisterna gjorde under andra världskriget. För att det var ju alltså när man har förhört nazister efteråt, alltså högt uppsatta nazister, om hur fan kunde du avrätta så mycket människor, så har ju vissa av dem sagt att nej, men jag följde bara order. Milgram gick då ut med att han sökte frivilliga och han påstod att det här var ett experiment där de skulle försöka förbättra minnet. De frivilliga som då blev utvalda, de kunde antingen bli lärare eller elev och de fick det här slumpat på plats. Det som skulle ske sen var att läraren skulle fråga frågor till eleven. Och varje gång som den här eleven svarade fel så skulle den få en elchock som då gavs av att läraren klickade på en knapp. Kraften i den här elchocken skulle också ökas för varje fel svar. Grejen var ju bara att eleven var alltid skådespelare, så att det var ju inte slumpat, utan det var bara lärarrollen som var experiment. Så att eleven var som sagt skådespelare och fejkade ju bara sina reaktioner på de här chockerna som då enligt läraren blev starkare hela tiden, men som var väldigt lätta. Och ju värre de här elchockerna blev, desto mer desperat spelade ju skådespelaren, alltså eleven, och bad ju om att få komma ut och snälla, jag vill inte, jag klarar inte mer. Men på andra sidan så satt ju läraren, och bakom den här läraren så satt en auktoritär person. Det här var då en man i en vit rock liksom. Och den här auktoriteten sa till läraren hela tiden att fortsätt, experimentet kräver att du fortsätter och var god, fortsätt. Vissa av de här lärarna ska ju bland annat ha ifrågasatt vem som tar ansvar för det här, men då ska ju forskaren bakom ha sagt att nej, men jag tar ansvar för det här, fortsätt. Det här experimentet visade att 2/3 av försökspersonerna var beredda att ge en dödlig elchock.
Jävlar, ja.
När de blev uppmuntrade av den här auktoritära personen då. Och det här kunde ju verkligen gå så långt att skådespelaren kunde ju fejka att den var död och inte svara.
Men gud.
Och att läraren kunde vara så här, gud, den svarar inte, vad ska jag göra? Och forskaren kunde då säga, nej men fortsätt. Och då var det folk som ändå fortsatte. Och det här, när det här resultatet alltså publicerades för allmänheten, så blev ju folk förfärade och helt chockade. För innan hade det verkligen varit så att man kollade lite snett på Tyskland och bara, hur fan kan det bli så? Det måste vara något fel på dem. Alltså så att de kunde göra så hemska grejer, men att det här verkligen visar att det krävs kanske inte så jävla mycket för att folk ska göra saker som en ledare säger åt dem.
Nej.
Jag måste dock säga också att många av de här lärarna gjorde verkligen motstånd. Alltså så att de bara, nej men jag vill inte, och försökte komma på sätt att slippa ge eleven elchocker. Men i slutändan så gjorde de ju det ändå.
Mm.
Så att de försökte ju inte så pass mycket att de reste sig upp och bara, nej nu går jag.
Nej.
Utan de fortsatte när de blev uppmuntrade.
Alltså gud, sånt här är så jäkla intressant.
Mm, verkligen.
Vi har ju läst, båda två har ju läst ganska mycket psykologi i skolan.
Mm.
Och speciellt på gymnasiet. Och jag kommer ihåg när jag pluggade på gymnasiet så fick min klass se en film som heter The Wave.
Mm-hmm.
Och vi har ju pratat lite om det, du och jag, liksom privat. Och det här är ju en film som är ganska gammal. Den är från typ 80-talet. Mm. Och det är så här, ja men du vet, 40-åriga skådisar ska spela att de är 15 typ.
Ja.
Däremot så finns det en väldigt mycket nyare film som heter Die Welle, alltså på tyska. Och hela det här, den här filmen handlar om ett experiment. Och det går till så att, jag tar Die Welle som exempel för att jag tycker att den filmen är så sjukt mycket bättre än den här gamla amerikanska. Men i Die Welle så är det en lärare som har en klass och han sitter där och liksom pratar om så här, ja men vad tror ni, alltså tror ni att det här nazi-Tyskland skulle kunna hända igen? Och jättemånga elever bara, men alltså är du dum i huvudet eller? Vi är i Tyskland nu. Tror du inte att vi har lärt oss av våra misstag? Och han bara, ja okej, men vi gör ett test. Och då kommer han på ett experiment där han ska vara ledaren. Och det börjar väldigt, väldigt smått att han, när han kommer in så ska de typ resa sig och säga, nu har jag inte sett den på ganska många år så jag kommer inte ihåg exakt vad det är de säger. Men så ska de liksom hälsa på ett visst sätt och de ska ställa sig upp. Och sen så ska de, alla ska ha vita skjortor på sig. Alla ska ha liksom samma det här märket som de kommer på tillsammans. Så det är så här, gradvis blir det mer och mer och mer. Och han märker också att han börjar tappa greppa det här, vad är verklighet och vad är inte verklighet? Mm. Är det ett experiment eller är det liksom på riktigt? Jag har de här eleverna i liksom en järnhand.
Precis som fängelseexperimentet då ju.
Ja, precis. Mm. Och bland annat så den liksom nördigaste killen är liksom den som är mest engagerad i det här. Och detta bara eskalerar, alltså det blir liksom värre och värre och värre. Mm. Så den filmen är verklig, alltså den är sjukt bra om man tycker om psykologi och om man tycker om den här typen av experiment. Mm. Jag kan säga om jag hittar den någonstans och hyra kanske. Jag vet inte, eller så kan jag länka till IMDb så kan ni läsa mer om den här filmen. Men Die Welle, den är alltså verkligen jättejättebra. Mm.
Ja, alltså vi är ju flockdjur och vi är ju väldigt lätt manipulerade, mer än vad vi tror.
Ja.
Det är det som är så läskigt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nu går vi vidare från psykologiska experiment till väldigt, väldigt fysiska experiment. Ända sedan jag gick på gymnasiet så har jag varit väldigt alltså fascinerad. Kanske man inte riktigt ska säga när det handlar om en sån här vidrig person. Men ändå lite, förstår du?
Mm.
Jag ska ju prata om Josef Mengele. Och för dig som inte känner igen det här namnet så kan jag ju lite snabbt nu börja bara säga att det här var ju en av de absolut värsta nazisterna som fanns under andra världskriget. Men innan jag går in på mer vad han gjorde konkret så tänker jag att vi backar tillbaka till början. Josef Mengele föddes den 16 mars 1911 i Günzburg i Tyskland. Han är den äldsta av tre syskon. Han är ganska vanlig i skolan, men som 15-åring så blir han sjuk och han får en väldigt ovanlig sjukdom i benmärgen. Så han missar ett halvår i skolan. När han kommer tillbaka så är han såklart rejält efter i liksom allt skolarbete och allt sånt. Men han bestämmer sig för att bli väldigt disciplinerad. Så han tar igen allt det här, han växer till sig, han blir snygg, han är väldigt driven och populär i skolan. Som 19-åring så går han ut gymnasiet och han bestämmer sig för att bli läkare. Så han söker in till universitetet i München. Han börjar bli väldigt politiskt intresserad och de här nazistiska åsikterna börjar ju spridas nu i Tyskland. Och nazisterna ville ju få tillbaka Tysklands glans och pratar ju mycket om den här ariska överrasen. Och det här var ju någonting som Josef, han gillade det här tankesättet liksom. Och han började intressera sig av hur man med hjälp av genetik skulle kunna göra så kallad selektiv fortplantning. Alltså de som hade de bra, inom citationstecken, och fördelaktiga generna, att de skulle föras vidare för att skapa en superras, samtidigt som man skulle ta bort de svaga och oönskade, untermensch, alltså ja, men undermänniskor kan man väl direkt översätta det till. Till exempel judar och romer. 1935 så skriver Josef Mengele en uppsats som handlar om att tyskar ju givetvis är den bättre rasen. Året efter det så tar han examen och efter det så börjar han jobba med forskning. Det han ska göra är att han ska följa de här Nürnberg-lagarna, så han ska kolla om folk var judar eller inte. Och där kollade man ju bland annat mycket på mor- och farföräldrar och så. Det finns ju jättemycket fakta om det här, så jag tänker att jag drar inte igenom det här, utan det får du lära dig på historielektionerna.
Mm.
1937 så går Josef Mengele med i det här högerextrema nazistpartiet. Året efter det så går han med i SS, alltså Schutzstaffel, och det här var ju typ eliten av nazister. Han jobbar lite som forskare och sen skickas han ut på fält. Där skadas han och det är då han får erbjudandet om att få drömjobbet. Han ska inte bara få jobba teoretiskt med den här rasforskningen. Han ska få göra detta praktiskt. Han ska få experimentera på levande människor.
Alltså, åh. Jag har rysningar redan nu, det är så äckligt.
Ja. Alltså, ja. Han var en vidrig person och det kommer så mycket. Men det som händer 1943 är att han i alla fall skickas till Polen. Och han kommer till Auschwitz-Birkenau. Det här är då Nazitysklands största koncentrations- och förintelseläger. Han börjar då använda fångar som testobjekt. Och det Josef har som jobb, det är att han ska välja ut vilka nyanlända fångar som ska få leva och vilka som ska få dö. Och det här är ju ett jobb som ingen vill ha. Alltså de flesta vakter som har haft det här jobbet innan, de var ju tvungna att så här dricka sprit och ta morfin för att ens klara detta. Man blir ju liksom herre över döden. Men inte Josef. Han tycker det här är tippetoppen. Så där går han med sin vita läkarrock, sina handskar och sina svarta putsade kängor. Han visslar en liten trudelutt medan han väljer ut genom att peka med sin piska att höger, då ska du iväg och arbeta. Vänster, du ska till gaskammaren. Tjoho, vad roligt jag har. På sin första arbetsdag, då skickar han 1000 romer till gaskammaren. Han är totalt hänsynslös och det är bland annat detta som gör att han kommer att kallas för dödens ängel. Så Josef har ju fått det här nya jobbet. Han är fast besluten att göra familjen stolt. Han ska ju bli en framgångsrik forskare och slå igenom stort. Och här kan han egentligen göra precis som han vill, för han har ju obegränsad tillgång till material. Han har ett särskilt intresse för missbildade, halta och puckelryggiga fångar. Och de här vill han undersöka för att ta reda på hur den här deformeringen har kommit till. Och hur han då ska använda detta för att ta bort det från samhället. Och kvar ska då vara den här ariska rasen som är stark och ren och riktigt supermänniska. Och då kan man ju tänka att den här personen måste ju folk ha hatat. Eller hur?
Ja, verkligen.
Tvärtom så var det väldigt många fångar som tyckte om Josef.
Va?
Han var alltid glad och han log alltid och frågade hur de mådde och så här. Vilket är väldigt obehagligt, för att det känns som att det är typ klassisk psykopat.
Ja, det känns verkligen som att han lever i sin egen värld typ. Mm.
Ja, gud då.
Åh gud, vad obehagligt.
Ja. Så han är ju väldigt liksom snäll mot de här, och han föredrog ju att experimentera på barn. Mm. Så de här barnen var han ju väldigt snäll mot, och så gav dem godis och leksaker, och väldigt många fångar kallade honom för så här farbror Mengele, och sen så utförde han ju experiment på dem. Och några av de här experimenten, det var att han ville ju testa den här gasen till gaskammaren. Dessutom så ville han hitta olika botemedel till sjukdomar som fanns i olika koncentrationsläger. Och då injicerade han sjukdomar i fångar, och sen dog fångarna, och då skickade han kroppsdelarna till ett labb på ett universitet för att ta en massa tester. Han gjorde en massa uthållighetsexperiment, och bland annat så elchockade han fångar tills de dog, blev medvetslösa eller hamnade i koma. Han ville hitta på något sätt för att de tyska soldaterna inte skulle frysa ihjäl ute på fält. Åh, ja, men då kan vi ju testa om vi får frys och fångar. Så kan vi ju se hur mycket kroppen klarar, och om de dör så kan vi försöka återuppliva dem.
Alltså, fy fan.
Förstår du vilken sjuk människa det här är?
Han ser verkligen inte dem som människor.
Nej, det här är hans små myror.
Mm.
Och förutom att han gör de här grejerna så amputerar han ben och armar lite hejvilt utan bedövning, drar ut lite tänder, gör könsbyte på vissa fångar. Men det som Josef Mengele nog är allra mest känd för, det är ju hans experiment på tvillingar. Det här var ju något som han intresserade sig för redan på universitetet när han pluggade. Han var ju nämligen övertygad om att tvillingar är ju svaret till hur den ariska rasen ska ta över hela världen. För om tyska kvinnor föder tvillingar så växer ju rasen dubbelt så snabbt. Så Josef har ju väldigt mycket nytta av det här jobbet som han har, att han ska peka ut folk, för att då ser han ju direkt om det är liksom ett tvillingpar. Och då plockar han ut dem och sätter dem i en särskild barack. Sen får de fylla i ett frågeformulär som är väldigt, väldigt utförligt. Och där gör han ju liksom en massa olika tester. Han mäter varenda del av de här tvillingarna. Och något som han är väldigt känd för, det är ju det här med ögonfärgen. Han ville ju veta hur ögonfärg gick i arv. Och han och nazisterna ansåg ju då att blåa ögon var finast. Så hur ska vi göra? Om vi testar att injicera färg i de här barnens ögon, så borde ju de byta färg. Det funkar ju såklart inte. De blev ju blinda med en gång. Och sen dödades de och mänglet ut deras ögon. Och det är jättemånga som har vittnat om att när de kom in i hans labb så hade han en hel vägg där det satt liksom ögon i olika färger uppsatta i nålar. Så jävla vidrigt. Som att detta inte var nog så brukade han sy ihop tvillingpar så att de blev siamesiska tvillingar. Han sydde ihop deras organ och gjorde så att de hade gemensamt blodomlopp. Ett sånt här tvillingpar ska ha skrikit hela natten och sen så dog de 3 dygn senare såklart av kallbrand. Och det här finns det ju ingen dokumentation på, utan detta är ju bara vittnesmål från överlevare och soldater.
Varför skulle han göra så? Vet man det?
Nej, men det är väl för att testa. Testa hur långt man kan gå. Funkar det att sy ihop de här två? Kommer de överleva då?
Alltså jag skäms så dåligt av det här.
Ja, jag vet. Jag mår jätteilla. Ett annat exempel var när han sydde ihop ett tvillingpar varav den ena hade puckelrygg och den andra hade inte det. Så han sydde ihop dem rygg mot rygg. Och sen dog de ju såklart. Förutom allt detta så injicerade han tyfus och andra slags sjukdomar i de här tvillingparen och lät såren infekteras också för att liksom se hur de här tvillingarna reagerade. Och dog den ena tvillingen så dödade man den andra automatiskt för att man ville ju ha korrekt data liksom.
Ja, då hade man väl inte heller någon nytta för andra?
Nej, precis. För att den andra har ju redan dött. Då kan man ju lika gärna döda den andra också.
Var det inte även att han kunde göra typ grejer som att utsätta den ena tvillingen för grejer och se hur den andra reagerade, om de inte var i samma rum? Typ?
Alltså detta är ju jättesvårt att veta i och med att i princip alla dog.
Ja.
Och det finns i princip ingen dokumentation på detta. Nej. I och med att de brände ju allting sen.
För att man inte skulle se vilka monster de var, ja.
Ja, exakt. Och man tror att han experimenterade på ungefär 1500 par tvillingar. Och att han använde dem som mänskliga försökskaniner. Och av de här 1500 så överlevde 100 par. Så man hade, enligt många i alla fall, så hade man större chans att överleva i ett koncentrationsläger om man var tvilling. Trots att man blev experimenterad på. Vad hände då med Josef Mengele kan man ju undra. Han lyckades fly 1945 innan kriget hade slutat. Och då tog han med väldigt mycket dokumentation och brände i princip allt annat.
Han fattar alltså att de kommer ta mig och de kommer straffa mig och då är det bäst att de inte vet vad jag har gjort typ.
Yes, exakt. Dessutom så var han ju väldigt smart. För han lämnade ju inte Tyskland direkt som väldigt många andra högt uppsatta nazister gjorde. Han bestämde sig nämligen för att byta frisyr, han odlar skägg, han sätter på sig slitna kläder, byter dialekt och sen jobbar han som bonde i 3 år.
Aha.
Det han gör är att han väntar på rätt tillfälle att kunna lämna Tyskland, lämna Europa och dra till Argentina. För regeringen i Argentina på den här tiden var väldigt för nazismen och var väldigt antisemitisk. Och väldigt många andra nazister hade flytt till Argentina. Så Josef väntar tills han har sparat ihop tillräckligt mycket pengar och sen tar han sig dels med tåg och dels genom att gå till Argentina. Och det är ju här det blir väldigt alltså svårt att hitta rätt information. För vissa säger att han har flyttat till Paraguay och sen till Brasilien. Och det är ju väldigt många som försökte hitta honom. Såklart, han gömde sig i typ 40 år. Han hittades aldrig.
Va?
Ja.
Nej, men gud, fick han aldrig något straff?
Nej.
Nej.
Det finns en dokumentär på YouTube som jag kan länka på vår Facebook som heter Josef Mengele Hunting a Nazi Criminal, som bara handlar om liksom den här jakten i princip. Enligt vissa källor ska han ha dött 1976, andra säger 1979. Det här är ju väldigt obekräftat och det står typ olika överallt. Det sägs att han ska ha fått en stroke när han simmade. Det var så han dog, det här monstret.
Men vadå, så att han skulle typ kunna ha barn som typ inte vet vem han är?
Han har en son i alla fall.
Ja, det vet man.
Ja, det vet man. Den här sonen har tagit jättemycket avstånd från det som hans pappa har gjort. Men han har dock berättat att hans pappa, han kände aldrig ånger för det han gjorde.
Nej. Åh, vad äckligt.
Ja, det är jätteäckligt. Och det är ju många som så här i efterhand har liksom, ja, men många som har assisterat Mengele under de här experimenten och så, som har sagt att det fanns egentligen ingen anledning till att han gjorde de här experimenten, som till exempel när han sydde ihop tvillingar liksom, rygg mot rygg. Utan att det här var bara hans sadistiska nyfikenhet som han behövde stilla.
Ja.
Jag tycker att detta är verkligen så här verklighetens Frankenstein.
Mm.
Som försöker skapa typ monster och bara experimenterar.
Mm.
Och det är så alltså det är så vidrigt, den här personen. Att han ens har funnits liksom.
Ja. Ja, han är ju verkligen ett monster.
Ja. Men nu har vi gått igenom både fysiska och psykologiska experiment.
Mm.
Vad tyckte du om det här avsnittet?
Jag tyckte det var jättekul med ditt ämne. Men det är väldigt jobbigt. Alltså mitt var ju mer lättsamt. Ditt är väldigt tungt men otroligt intressant. Alltså allt med andra världskriget tycker jag är jätteintressant.
Ja, det tycker jag också. Gud, jag fick jättemycket klaustrofobi av din.
Ja.
Ja, alltså nästan lite så här ångest. Typ.
Mm-hmm. Vad kul att jag kunde skrämma dig.
Jag hoppas att du där hemma också har blivit skrämd. Och har du några tips på andra experiment som vi kan ta upp i en eventuell del 2, så får du jättegärna skriva till oss. Du hittar oss egentligen enklast på Instagram, där vi heter Spoktimmen. Och där kommer vi dessutom den här veckan någon dag ha eftersnack, om vi nu hinner det. Vi måste ju kolla det också så att vi hinner i med musikhjälpen och allt sånt.
Mm.
Men förhoppningsvis så kommer vi hinna ha en liten live i alla fall med er där vi diskuterar det här nya ämnet och vad du egentligen tyckte.
Mm, verkligen. Både du och jag skulle dela någon dokumentär idag och det gör vi ju på vår Facebook där vi heter Spöktimmen. Förutom det så har vi ju Spöktimmen eftersnack på Facebook där du kan gå in och diskutera med andra bland annat vad du tyckte om det här nya ämnet.
Och missa nu för guds skull inte den 25 december när vi släpper avsnitt på YouTube. Om du ens lyssnar just nu i och med att alla stänger av nu ändå.
Nej, sätt alarm på mobil, på dator, på allt.
Och kolla. Som att det inte fanns en morgondag.
Ja, kolla också. Sätt inte bara alarm, kolla också.
Det är väldigt viktigt. Vi måste komma upp i minst 60 000 views på en vecka.
Mm.
Very important things. Nästa vecka är ju sista avsnittet för den här säsongen.
Oh, jag får lite så här...
separationsångest.
Tack. Ja, gud, jag glömde ordet. Separationsångest, ja.
Fast sen så släpper vi ju 3 avsnitt i januari också.
Ja, det är sant, det gör vi.
Så det blir inte riktigt sista avsnittet.
Nej.
Men typ.
Mm.
Ja, men alla annan information finns i avsnittsbeskrivningen.
Ja.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.